Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du lyssnar på världens sämsta föräldrar.
Vi är ju inte bara föräldrar, utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få ha lite kul.
Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna.
Är det inte så skönt just den här? Ibland kan man vara så stressad, tycker jag, den här söndagkvällen. Att man bara, just det, och man blir det sent igen, vi ska spela in. Och man, det är liksom så här stressen. Men gud, nu sitter jag ändå här, du vet, i mörkret. Alla sover, levande ljus. Och det, är något, det befinner sig något lugn över. Här sitter du ju om varsin mick. Är det inte?
Jo, men det är mysigt. Det finns en liten lunk där som kommer in.
Visst.
Och det är en fin stund. En stund vi har tillsammans och tillsammans med er. Alla ni gullhönor och gulltuppar som lyssnar.
Verkligen.
Det är ju väldigt, väldigt glatt att vi är vårt gäng och vi står, we stand strong together, so to speak.
Tänk om vi skulle göra om det här till någon form av Karlavagnar, att vi sänder live varje söndag klockan 23 till alla föräldrar som ska gå och lägga sig. Så får de ringa in och berätta vad de har, eller smsa in, så kan vi liksom prata om ämnen som de ligger och funderar på.
Ja, det hade ju varit härligt. Det blir liksom sen podden 3.0. När barnen sover, kommer den heta.
Ja, tänk vad nice att ha en sån här live-radio. Kanske inte 23, men 22 på söndagskvällar.
Ja, exakt. Det sista liksom avslappnande timmen som man har där innan man ska liksom nattas in och kastas in i en ny vecka av hets och vardag och
stress. Det kanske hade funkat jätteväl. Ja. Who knows?
I think so. I think so.
Kul grej. Den här... Jävla dunderidé jag fick där.
Jävla
Men där är vi inte än så länge. Så välkomna in i veckans episod, kära lyssnare.
Ja, det är precis exakt som vanligt. Den här veckan, om man ska vara lite så här tuff och dra ett litet löp, så ska vi prata om att frisera sanningen. Och vi ska även prata om utsatthet och diverse mobbing. Eller hur? Det är tunga ämnen som vi tänker ta oss an.
Ibland så måste vi ju ner där. Och det brukar ju ändå funka hyfsat, tycker jag.
Ja, men jag tycker ändå att liksom det kan vara härligt att säga det ganska initialt, så att ni vet att så här, det kommer bli matigt, hoppas vi. Vi hoppas vi ska kunna bjuda på väldigt mycket, så att säga.
Älskar men... att vi snart 300 äppar in kan börja sätta ett löp på vad vi faktiskt ska prata om. Löp, för er som lyssnar, är ju så här gammalt tv-begrepp.
Just
det. Där man liksom gör verkligen så. Man lägger en liten snutt i början av ett tv-program för att man som tittar ska få reda på.
I kvällens program.
Jag förväntar mig här.
Och det är inte en löptik då, alltså, som vi ställer initialt i podden, utan det är ett gammalt tv-begrepp.
Precis, precis. Ja, men du, som sagt, vi sitter här i vanlig ordning söndagkväll i lugnt och tyst. Hur mår du?
Ja, men jag mår. Jo, men jag har haft en otroligt lugn helg. Vi fick förkylning och grejer här, va? Vår yngsta. Och jag har också haft lite ont i halsen och så vidare. Så det har gått liksom oerhört lugnt den här...
Ja.
Helgen har förflutit i liksom egentligen den här i en väldigt mysig takt. Så att jag känner mig, men jag har lite ont i huvudet, va. Jag undrar vad det kan bero på.
Du sa det.
Ja, jag tror att jag åt lite för mycket bullar.
Ja, det är ett klassiskt symptom för huvudvärk.
Ja, men när man får någon slags bullchockshuvudvärk. Den har jag googlat nu och fått upp otroligt många svar. Nu fuckar jag upp micken också.
Typiskt.
Nej, typiskt. Men annars är det bra. How are you living, mother?
Jo, men också bra faktiskt. Jag har haft barnhelg här. Mm. Det är alltid super, super härligt. På alla sätt och vis, verkligen. Vi har då, igår gjorde vi en, barnen fick en julklapp av mig och Malin, att vi skulle åka till Sveriges största äventyrsbar som ligger i Örebro.
Jaha.
Och det bestämde vi oss för här i veckan, att den dagen skulle bli som igår då.
Vänta nu, i Örebro, ligger det inte, ja, i Västerås? Alltså den här,
det är ju kokpunkten, men ja, tydligen då Gustav Sviksbadet i Örebro utger sig i vart fall för att vara Sveriges största äventyrsbad.
Stöddigt.
Ja, otroligt. Ja. Det är bara det att det kom som en liten, ett Örebro, det är fan inte nästa buska alltså. Det är en bit att köra till Örebro. Slog det mig här, jag var helt färdig. Alltså det var, vi åkte vid 9 på morgonen, kom hem 8 på kvällen. Alltså det är alltså 20 mil till Örebro. Och folk som jag pratade med, de bara, åkte du 40 mil för att bada i ett badhus?
Ja, men det, ja, ja, ja.
Men parent of the year.
Du har inte, du dubbelkollade inga kartor och sånt innan. Du bara satte dig och hoppas, nej, på det bästa.
Nej, men jag har ju alltid ansett mig som har hyfsat så här lokalsinn och ganska bra på geografi, så jag hade fått för mig att det är inte långt. Det är väl någon timme bort, max. Så, ja. Men där jag gick bet på det, och det tog lång tid. Alltså vi hade kommit en bra bit när jag började tänka så här, varför kommer vi aldrig fram? Och då började jag kolla avståndet, och då visade det sig då att det är 20 mil dit.
Men
så det var väldigt dålig research på, ja, det. Men det var en väldigt härlig dag.
Ja, men och mycket bilåkande, och barnen sov på vägen hem med all säkerhet.
Framförallt hem, ja. Gud, ja.
Ja. Mm. Ja. Bad, ja, brukar ha den inverkan att man blir mjuk och däst och trött.
Ja, ja. Men jag kan faktiskt rekommendera det.
Ja, nej, jag är inte alls sugen faktiskt. Långa,
nej, det var ett trevligt badhus. Bilresan var ju värdelös, men själva badhuset var faktiskt väldigt trevligt och bra liksom äventyrsgrejer. Mm. Så att det var
kostsamt.
Ja, det var inte pissbilligt. Alltså det kostade kanske 195 per unge och 295 per vuxen.
Men nej.
Vilket jag kan tycka är liksom högsta lager, för som vuxen åker man ju bara dit för att hålla sina barns sällskap. Det var ju lite väl kostsamt att det ska kosta 100 spänn mer för vuxen. Det finns väl ingen vuxen om man inte är creep-pedofil som går dit själv och badar liksom. Så att jag menar, jag tyckte det var lite väl dyrt för att vuxen ska betala 300 spänn för att hålla sina barns sällskap. Det tycker jag var lite överdrivet.
Det förstår jag, det känns som ett rån. Men okej, och vi ändå pratar om det, folk är nyfikna då, om du ska pitcha det här i två meningar, vad fanns det? Vad kunde man avnjuta så att säga?
Nej, men hela liksom, det var inrett som en slags djungel. Så det var väldigt mycket växter. Det var lite så här statyer och grejer. Och så här, det var inte så här klassisk simhalsfeeling. Nej. Så det var mysigt. Det fanns ju säkert 1, 2, 3, 4, 5, 6, åtminstone 6 vattenrutschkanor. En vildfors och en stor bassäng med vågor. Och så här barnpool och några smårutschkanor. Alltså det fanns det mesta. Det var också 1 miljard människor där. Så det kanske var negativa. Jag som försöker gömma mig bakom allt. Men det var absolut. Jag tyckte det var ett bra äventyrsbad. Det måste jag faktiskt ge dem. Bra.
Härligt.
Grattis Örebro, säger jag.
Grattis Örebro! Vi var ju på ett äventyrsbad i Danmark när vi var där på Legoland i somras.
Ja.
Som heter Lalandia. Jag vet fan inte om det finns i Sverige, men det finns i alla fall i Tyskland och Danmark och sånt där. Där hade de ju också en sån här vågmaskin som var liksom i sån kraft. Så att jag kände sig, man åkte ju nästan in i poolkaklet. Jag tyckte det var oerhört obehagligt.
Alltså, det är ett jävla tryck.
Och jag är förvånad faktiskt att man inte har läst någonting om att så här, ja, men att det blir något tok där helt enkelt. Förstår jag menar? Mm.
Jag tänkte faktiskt på det. För att så här, ungarna de flög ju som vantar. Så jag var bara så här, nej, gå inte längre ut för att det är höga vågor. Liksom. Yeah. Alltså det är inte...
Vi vill komma levande ifrån Örebro. Så att,
ja, helst framförallt för att det var så dyrt. Så kände jag bara att vi vill ju inte att vi ska tappa någon längs vägen här.
Nej, och det här var idag eller igår?
Igår?
Ja, igår.
Ja, tack och lov. Alltså vi är alla stensomnade här i soffan. Ja,
ja, jag fattar såklart. Det. Jag fattar det.
Nej, men... igår. Så det var trevligt. Ja, det var trevligt. Idag har varit ganska lugn då.
Nästan som en liten utlandsvistelse då med den här djungeln så att säga.
Ja, men nästan.
Pappa kastar sig ut en lian i för någon farlig tarsantanga och kom ja, i stämning.
Jag gillar ju att åka vattenskoter. Jag gick ju upp på någon som var 12-årsgräns och åkte den själv. Gjorde? För ingen annan, inget barn fick ju följa med. Så jag tycker att det där är roligt. Jag
så ser det. Liksom smiter du in då liksom så här, badbrallorna så du åker på skinkan. Du ska gå extra
ja, det måste ju gå snabbt. Ja. Ja, ja. Och den jag åkte var ju liksom ett rejält dropp i början. Och jag stod där då ensam bland då alla tonåringar som stod framför och bakom mig, ja. Som jag då, gamgubbe. Som ju, och så, då blev jag lite så här nervös, för det var ganska högt upp man skulle gå. Jag är lite höjdrädd. Och alla som åkte före mig, så hörde man då genom röret när de åkte, de bara, wow! Och jag
dödsskriket.
Bara, och jag... Och då kände jag så här, men jag som ensam snart 34-åring kan ju inte nu backa och tränga mig förbi och gå ner för trappan. Det är ju bara att åka ja, liksom. Men ja, det var roligt.
Det var roligt. Mm.
Mm. Så fram med skinkorna och full fart skulle jag säga.
Det blir nästan som lite peeling där då om man åker så fort. Att det är liksom allt rövhår bara tjoff.
Ja, du behöver inte ta fram rakhyven här inte, utan sätt dig i en bra vattenrutschkana så är du helt som en babystjärt efteråt.
Det var otroligt bra tips ändå. Man gillar ju sånt.
Verkligen.
När man har så fina lifehacks när man kan göra två saker samtidigt.
Ska vi ge oss in här i nästa moment? Och då är frågan, är det mammas moment eller är det pappa hatar?
Men jag, vi gör så här, vi gör som en liten surprise. Den andra som kommer veta vad som kommer komma nu är du. För du kommer att hugga dit någon slags typ av tuff jingle. Så får ni se.
Spännande.
Mammas moment. Mammas, mammas moment.
Ja. Det är skönt att skicka fram någon och man vill bara sätta sig i baksätet och ha det lite gött. Men jag tänker att i mitt moment så vill jag ha med dig, för att jag tänker att det här blir en samtalsämne, David, som jag ändå vill utröna. Och som jag har funderat en del kring faktiskt. Jag vill säga till och från, men som jag också återkommer till, och så har jag kommit på att det här måste jag ju då prata om den här veckan. Och det handlar ju om att frisera sanningen som vi alla
just
gör.
Det.
Inte bara frisera fötter, utan man gärna vill liksom fila till lite, lägga till lite, addera lite, skarva lite. Alltså att man har det som ett liksom incitament i sitt jävla liv. Jag kan liksom vara så här ibland att jag blir så chockad när jag väl står och vevar någonstans och berättar någonting. Så kan jag höra mig själv att jag liksom adderar lite. Och liksom blir chockad därför att jag gör det så per automatik. Kanske för ett garv. Eller för att liksom det ska låta lite bättre. Eller du vet så här, hur man håller på med det. Och hur absurt det är. Och jag också obehagligt nog förstått att jag är väldigt bra på det. Eller jag tycker det själv.
Ja.
Upplever du mig som en människa som känns lögnaktig?
Nej, det gör jag nog faktiskt inte. Nej, det är så, vissa människor kan man ju liksom ibland räkna ut ganska kvickt att här skarvas det rejält. Liksom. Ja. Det kan ju vara allt ifrån liksom, ja, men när folk berättar om olika saker man varit med om eller framgångsrik på jobbet eller vad det nu kan vara. Men framförallt så tycker jag man märker det inte minst på kanske just föräldrar eller människor som bara faktiskt generellt är tidsoptimister. Att folk kan säga så här, men jag är på väg. Man bara, det är du ju inte. Men absolut, vi säger så. Men där skulle jag inte ens vilja... För där...
Det ljuger jag ju om varje dag, som jag är tidigare.
Ja, exakt. Jag vet, när man säger så här, men jag är i bilen. Man bara, jag är möjligtvis på väg att ta min skorna för att gå ner till bilen.
Ja, men i all välmening så säger man ju sånt här.
Ja,
Men det är också
men det påverkar ju inte slutresultatet, för du blir ju lik förbannat sen.
Jo,
och,
men man...
och liksom ändå det påverkar ju den man ska möta då, som får ändå stå och vänta. Så att ursäkten att man är på väg fast man inte är, det spelar ju ingen roll, man är ju oavsett sen.
Ja, så är det ju. Men jag läste faktiskt, jag letade lite och så hittade jag då att de flesta yttrar runt 3 vita lögner om dagen. alltså minst tre. Ja.
Och då, det tror jag då, säkert.
Och det är liksom ren statistik liksom. Och det gör man ju lite för att så här, ja, men främsta två anledningar är ju för undvika skuld eller straff eller för att vinna fördelar för oss själva eller andra. Alltså så när, jag ljuger när jag säger att jag är i bilen fast jag inte är i bilen, så är det ju för att jag vill platta ut vägen. Så att kanske du inte ska känna stressen över att jag är sen igen eller att det ska bli lite dålig stämning. Så att man vill liksom så här, man fluffar och friserar och liksom mjukar upp den hårda sanningen liksom.
Vad är den värsta liksom vita lögn du har dragit? Svårt att bedöma värsta och liksom bästa kanske, men
ja,
liksom
nej, men jag är verkligen inte en människa som, alltså jag tror snarare att jag skarvar för att få ett garv eller så här, kan hitta på saker bara för att jag tänker så här, här är det ju fan en smash, en femetta. Nu kan jag liksom verkligen bara dra på här. Men det fattar ju folk att det är ett skämt. Och då blir det, är det ett skämt eller är det en lögn? Men som till exempel, om jag ska bara prata om mina tre ljuger idag då.
Vad roligt.
Det är ju liksom, ja, men jag råkade nog säga till en person så här, åh, vilken fin frisyr. Men... men jag var snarare i chock över att det var så annorlunda. Men jag menar ju... men det var ju en vit lögn. Därför att, och då... det är då jag menar så här... i farten så säger jag det fast jag själv inte hänger med. Alltså jag har blivit så ypperlig på de vita lögnerna. Så att jag liksom benämner...
Det löser sig själv.
Ja, fast jag undrar inte om alla håller på så här. Att man liksom... särskilt man är
det är klart man gör...
att man liksom, om man inte är en introvert typ som inte pratar så mycket, men jag är inte lagd sånt, utan det blir liksom oftast för mycket. Eller så här, mitt älskade lilla barn så bara, gud vad jag vill baka bullar idag. Och så, jag är extremt dålig att baka, så då bakade hon med sin pappa istället. Och de var helt fantastiska och nygräddade. Så bara, vem är det som har ätit upp alla bullar? Så var jätteupprörd. Och då säger jag i farten igen, jag tog bara två, fast jag hade tagit kanske sex.
Ja, jo, men till barnen tycker jag man ljuger ju hela tiden. Det kan ju vara så här, bara, det var som igår när vi körde från badhuset och Frans ville ha McDonald's och jag sa att alla McDonald's var stängt. Det är klart att de inte är, det vet varenda människa.
Nej, alltså, det jobbiga är ju sen när man inte kan dra den sortens ljuger. Men man, då ljuger man ju mer om som man ljuger med alla andra vuxna. Eller vita lögner liksom.
Mm, ja, nej, men jag har ibland dragit, jag sitter ju av och till som nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Ja, det här är så konstigt. Så fort du säger det, jag har varit i rätten och tänker, men vad fan har han gjort nu? Sen kommer jag bara, det har ni hittat på, nämndeman. Gud vad, nej, du är jättegullig som gör det och det är ett väldigt fint samhällsengagemang.
Tack så mycket.
Kör på.
Tack så mycket. Nej, men då, jag har gjort det i flera år. Nu var det ett par år sedan jag gjorde det senast, men alltså inte satt sen, jag gjorde det senast förra veckan. Men på tal om vita lögner, så man har ju egentligen, alltså, eller egentligen, man har full rätt när man tjänstgör då och statens vägnar i tingsrätten att få ledigt. Alltså din arbetsgivare kan aldrig liksom säga nej till det, utan du har liksom full rätt att få då tjänstledigt för de dagarna. Men, och det har ju aldrig varit några problem, men någon gång vet ni har kommit på så här lite för tajt in på att jag bara, shit, jag har glömt att säga att jag är borta hela onsdagen.
Ja.
Då har jag ju som sagt, nu var det ett par år sedan jag gjorde just den här lögnen, men då vet jag så att jag någon gång har ändå ringt in och sagt att antingen att jag är sjuk eller att jag jobbar hemifrån. Men då sitter jag ju i rätten då och ringer och samtal och mejlar i pauserna, och folk har ju inte alls räknat ut att jag sitter där.
Nej.
Och det är ju en ganska långt dragen vit lögn, för att jag sitter ju faktiskt och jobbar med något helt annat liksom.
Jag märker också just så här i jobbsammanhang, för jag är ju också väldigt mycket på telefon och mejl och sånt, och i alla möjliga jävla appar och sånt, hej och hå. Och då är det väldigt mycket så här, när jag håller på med annat så kan det vara så här, att även om jag sitter på toaletten och någon ringer så bara, jag är i möte.
Så, ja. Gud,
jag har ett möte med bajskorvar, jag ringer alldeles strax.
Ja gud ja. Den här knappen när man trycker på, när man ska liksom skicka så här autosvar. Kan inte, kan jag ringa upp om en stund?
Ja.
Den använder jag i parti och minut.
Ja. Jo men så är det ju. Man måste ju liksom, man måste ju jobba den, och det är också en vit lögn på ett sätt. Alltså man, ja. man tar sig an, man kan ju inte vara på alla ställen samtidigt om man inte vill liksom springa rakt in i poolkanten och liksom ligga där som en död fisk så att säga.
Nej, det vill man ju inte. Men vad tror du att det grundar sig i? Alltså det måste ju ha att göra med att man är rädd att liksom göra motparten eller sina medmänniskor besvikna på något sätt. Att man är rädd för att faktiskt säga som det faktiskt är. Med risk för att framstå dum eller någon besviken eller så. Det måste ju ligga något, i något sånt liksom. Till exempel när man säger då att i vissa fall är det ju helt liksom begripligt om någon, om man tycker att någon är jätteful i håret, då är det ju direkt elakt att säga nej men gud vad ful du har blev när du gick och klippte dig. Alltså då är det ju mycket mycket behärligare för alla inblandade att säga att ja vad fin du är. Alltså så, för ibland kan man ju, ibland är det ju rent utav liksom dumdristigt att vara så ärlig som man egentligen borde.
Ja men verkligen. Nu läser jag samtidigt, då står det också i en av artiklarna när jag kom med över de vita lögner. Människor begagnar sig ofta av så kallade vita lögner vars avsikt oftast är att skydda andra från obehaglig sanning eller åsikt. Ja. Det är ju det. Man vill ju omhulda. Och då är det ju också så här, vad händer då? När går det här liksom, när går det över till en taskig lögn? Det är ju liksom hårfin gräns här. Men jag tycker att det bara är så intressant av hur det kommer per automatik. Och så känner jag lite så här, gud, man blir lite svart i själen när man tänker på det här. Men jag tror också att det är ju ett sätt att kommunicera också för att det inte ska skada, utan att det ska göra... Att det är, för fan, det är ju skittråkigt. Alltså många saker. Livet är ju pissigt och supertrist. Och då kan väl, om man liksom, om man lägger till lite då, där och då, lite grann, och friserar och skarvar och broderar och liksom mjukar upp, plattar ut vägen så att det inte ska bli så jobbigt, så att inte du ska liksom behöva få en panikångest. Så sagt, det får ju du ibland ändå när jag hör av mig. Men jag tänker så här, om man tänker på det som ett retoriskt grepp, så kanske det inte blir lika jobbigt så att säga. Men jag har blivit mer och mer uppmärksam och fascinerad på hur snabbt jag faktiskt konstruerar de här grejerna. Alltså, och mer bara så här, vem har jag blivit liksom? För att jag, ja...
Jo men jag tror så här, det finns ju ett gammalt liksom ordspråk liksom, det man inte vet har man inte ont utav.
Nej.
Och jag menar så här, väldigt många kan ju verkligen efterfråga och verkligen vurma för sanningen och full ärlighet, men då blir man ju nästan aspig liksom, om man alltid ska säga precis vad man tycker. Man bara, gud vilken ful skjorta du har på dig, och det där håret, har du verkligen fixat dig idag, eller alltså, ska du äta så mycket, alltså, så här, det blir ju jättekonstigt att hålla på så liksom. Så någonstans tror jag så att just det där med att det man inte vet, man inte ont utav, det är ju också lite för att ge en själv men också ens omgivning en så smooth liksom tillvaro som det bara går. Att så här, det går inte, tänk man skulle uttrycka sina åsikter i precis alla lägen, då det är
väldigt,
ju
väldigt smärtsamt, och ett väldigt jobbigt liv får man ju leva då. Därför det blir ju otroligt.
Och väldigt ensamt tror jag i slutändan.
Ja.
Ingen vill ju umgås med någon som är så pass direkt elak, kan man ju vara då liksom.
Ja, och är man elak själv, fast jag menar, vad är sant då? Är det en tanke som jag tänker sann, om jag tänker den och sen tänker jag om den tanken i luften och så säger jag någonting som, vad fin du var i år, fast det bara...
Ja, alltså den är ju, om jag tycker att du har en väldigt ful tröja på dig, då, den är ju sann för mig, men det är väldigt elakt att framföra det, för du har ju förmodligen köpt den för att du tycker att den är fin. Och då är det mycket bättre att jag håller med och säga att den var jättefin. Men ett enkelt sätt för att slippa liksom få vita lögner till sig i just det här fallet, hej, tycker du att jag är fin i håret, det är ju att sluta fråga folk om de tycker att du har fina kläder, eller om du är fin i håret, eller tycker att jag ska ha de här skorna på mig.
Det är alltid så oerhört plågsamt att få en sån fråga. Och ändå kan man ju vara så här nidig ibland, va? Var det gott? Vad tycker du? Alltså man står ju liksom som på tå från liksom snaran och bara skulle du kunna bekräfta mig här nu? Har jag tillagat en gott? Har jag klätt mig vackert? Har jag liksom varit i belåtenhet? Gud vad det är.
Men sen har det också att göra med, tror jag, att alltså alla har ju förhoppnings, eller de flesta har i alla fall så pass liksom nära vänner eller partners eller vad man nu kan säga, där man faktiskt ibland kan få ett ärligt svar. Kan jag ha den här tröjan på mig? Nej, den passar inte. Och då mottas det svaret väl, för man bara säger, ja, men jag litar på ditt omdöme, men vi är ändå så pass tajta. Så man behöver ju också ha dem som ger de ärliga svaren.
Ja.
Men en ytlig relation, som till exempel när man är kollegor eller liksom bara ytliga bekanta, då kan det bli väldigt, väldigt fel när man plötsligt bara säger så här, nej, den var otroligt ful, den där.
Nej,
klänningen.
Men jag tror faktiskt att jag aldrig har sagt det till någon, därför att jag inte vill såra, utan då säger man så, ja, nej, men jättefin, alltså verkligen,
ja.
Alltså det gör man ju bara därför att man har vett i huvudet av att så här, det är inte värt att jag så här, alltså du ser jättetjock ut i den där klänningen, alltså det finns ju liksom, ja, men den är, du vet, alltså,
ja. Nej, men det säger man ju inte. Liksom.
Nej.
Det märker ju förmodligen människan ändå när man inte får några ragg eller uppmärksamhet eller några komplimanger sen. Att man bara, kanske inte var så lyckat här ändå.
Ja,
men
gud, så plågsamt. Oh.
Ja.
Ja. Nej, men jag ville bara liksom ta några varv kring detta. Jag har egentligen ingen slutkläm mer än att vi ägnar oss åt det här runt 3 gånger om dagen. Alltså i snitt. Och nu har vi liksom landat i att det är någonting bra, det är någonting fint och att livet blir ensamt, hårt och kargt utan. Så kör hårt, brodera, frisera och njut. Det är mitt tips för veckan.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, men du, fan vad här, det var ändå befriande på något sätt att höra att det finns en statistik på 3 lögner om dagen. Att det här liksom går igen liksom genom hela befolkningen, va, på något sätt. Så.
Ja, precis. Alltså, man behöver inte känna sig ensam, så att säga.
Nej, precis.
Det är underbart att kunna ägna sig åt lite research innan man bränner på, va?
Ja, det är det. Att någon gång lyckas komma med lite statistik och äkta fakta, det är ju roligt.
Ja.
Mycket spekulationer här annars.
Ja, det är det ju. Men vad fan, vi brukar ta oss an högt som lågt och väldigt mycket känslodrivet. Faktapoddar finns det väldigt mycket andra människor som är begåvade på. Inte riktigt våra domäner, vi jobbar på det här viset. Och den här veckan ska vi också ta oss an ett annat speciellt känslodrivet ämne, nämligen Davids egna pappa hatar mobbing. Är det hur?
Ja, exakt. Det kommer här.
Pappa hatar.
Och som ni har märkt här nu genom åren, ja, det är åren blir det ju liksom, det är högt och lågt. Ibland är det liksom otroligt ytliga hat och har ofta med människor att göra. Även veckans hat har att göra med människor och medmänsklighet på något sätt. Jag har kollat på en programserie som har sänts här nu i vinter, som har gått i många, många år, som säkert alla har någon mer eller mindre relation till, som heter då Stjärnorna på slottet. Det är då 5 stycken kända svenskar
som mobbar varandra.
Som mobbar varandra, precis. Nej, men med olika börd då. Det är artister eller skådespelare eller liksom tv-personligheter eller konstnärer eller vad det nu kan vara liksom. Och i den här säsongen då så är ju, alltså alla de här har ju, det finns ju någon form av röd tråd genom alla de här kändisarnas historier. Alltså de flesta har ju någon form av tyngd uppväxt på något sätt liksom. Som har liksom, i många fall har det ju tagit dem, eller nästan i alla fall har ju den mörka bakgrunden tagit dem till det de är idag, och de har använt det på något fint sätt till att faktiskt, ja, men använda i sin konst eller musikskapande eller vad det nu kan vara.
Men sen får man väl också sen får man ju också säga att sådana här program driver ju av att man ska leta upp de här liken i garderoben och så, ja, folk ska få känna kring detta.
Ja.
Och det görs ju liksom i Talang eller var som helst liksom också. Så jag tänker så att alla har väl jobbiga traumatiska grejer, men de får sitta på bästa sändningstid och prata om dem på ett sätt som de delar med sig av. Och det är ju, det kommer man ju, då blir man ju väldigt berörd ju.
Verkligen, verkligen, men så är det ju. Och det är ju väldigt fint att det finns människor, framförallt liksom offentliga människor, som vill dela med sig av sin historia, för alltid stärker det ju någon. Alltså jag tänker bara det lilla fönstret som vi har här, så hoppas jag att när vi delar med oss av liksom våra erfarenheter, som ibland är både tunga men också liksom lättsamma och liksom roliga, men att även de kan liksom hjälpa er som lyssnar, ja, hoppas man ju. Så det är ändå glatt att man kan dela med sig av sina erfarenheter. Men då i alla fall, så här en vecka så tittade jag på episoden när Jon Henrik Fjällgren, den här liksom artisten, renskötaren, samen.
Är han renskötare eller var han det?
Han är nog det fortfarande, som jag förstår liksom.
Otroligt.
Han sa typ så här, en gång same, alltid same. Han kommer alltid definiera sig som det. Men han berättar ju då, och det berörde mig något så oerhört liksom, på så många plan. Han berättade om sin uppväxt som var liksom helt brutal. Alltså man har hört mobbningshistorier tidigare flera gånger i livet, som är ju väldigt berörande. Alltså all form av mobbning, utsatta, framförallt utsatta barn, är ju väldigt, väldigt hemskt, och liksom det är jobbiga historier att liksom ta del av. Men hans historia var helt galen. Alltså han är ju då adopterad från Sydamerika, Colombia tror jag att det var, och han då kom då till norra Sverige, och en liten stad, by, med allt vad det innebär. Jag tror att den liksom, när man kommer då som i hans fall färgad till liksom en liten by i norra Sverige, jag tror att det är ganska många som kanske då inte är som alla andra, inte ser ut som alla andra, som känner igen sig säkert jättemycket i hans historia, där man liksom någonstans sticker ut. Och han fick utstå allt ifrån verbala liksom påhopp med liksom N-ordet, och att han var hans hudfärg och allt möjligt. Men det var framförallt det, de här jävla dårarna till klass, man vill ju inte ens kalla för klasskamrater, andra barn i hans klass kan man väl kalla det då, vad de gjorde. Alltså det var ju allt ifrån så här nästan fysisk misshandel typ varje dag. De gav sig på honom, de slog honom, de sparkade honom. De vid ett tillfälle, så han hade en tröja på som han hade fått av sin pappa, typ en så här hemmagjord tröja med en bild på pappan liksom, och hans pappa betyder jättemycket för honom. Den hade de tagit av honom från typ idrotten eller omklädningsrummet och hängt upp på typ väggen på skolan och målat ett hakkors över det.
Nej.
Vid ett tillfälle så hade de, för det som är också så jävla hemskt, som man också hört i många fall, så är det ju att de här mobbarna har ju en tendens att lura in de här mobboffren i situationer där de kan utsätta dem utav helvete. Så någon gång fick han ju frågan så här, vill du börja hänga med oss istället? Liksom. Och han då, sen 7, 8, 9, 10 år där, blev ju såklart jätteglad att han för en gång skulle fick frågan, vill du vara med och leka? Liksom. Så han gick ju på det. Och då så, då kommer han, då som bestämt skulle mötas på en plats då, och då har de här dårarna grävt en grop Som de typ, alltså om jag inte minns helt fel, så tror jag att de typ knuffar ner honom i gropen och börjar liksom slänga på jord liksom.
Nej,
alltså du vet det här, ja men du vet, och jag kan fortsätta, man behöver liksom inte gå in mer i detalj, men du vet, du hör ju liksom nivån på det här som är helt brutal. Och det värsta, det här som gör mig nästan, ett så känner man så här: häng ut de där jävlarna. Även om de är vuxna idag. Jag kan på riktigt bli så här. Det här kanske är fel. Jag kan på riktigt bli så här. De är vuxna idag. Men man vill ändå så här, de ska typ få lida resten av sitt jävla liv för det de utsatte den här stackaren för. För det var helt brutalt. Men sen kan jag också känna så här, mycket av det här pågick ju faktiskt också på skolan eller på fritidshemmet och i och runt på den här liksom, på det här området. Vad fan var alla vuxna? Vart var lärarna? Vart var liksom skolpersonalen?
Oh,
det här, han är ju född liksom i typ slutet 80-talet. Det här är ju modern tid liksom. Var fan befann sig alla vuxna? Fanns det ingen som såg, kunde stoppa, göra någonting? Den här stackars jävla ensamma människan som fick utstå allt det här. Alltså det är, jag kan inte begripa hur han har ändå kunnat bli en vettigt fungerande människa idag som hittar, var hittar han sin styrka? Det är så inspirerande tycker jag. Och jag kan också känna så här, att han blev påhoppad, det var ju för att han stack ut. Vi pratade om det var förra veckan eller nu, när det nu var om diagnoser, som ju både ett av mina barn och ett av dina barn har diagnoser. Det finns ju diagnoser på olika liksom håll och kanter, men diagnoser har ju ibland så har ju barn diagnoser som gör att de sticker ut lite extra än liksom det, än vad de här, de som man då vill kalla det, normen, de normala odiagnostiserade barnen gör.
Ja.
Det här kan göra mig så här livrädd liksom. Hur ska man skydda sina barn, framförallt om man har barn som då sticker ut lite från mängden? Hur fan ska man skydda dem från den här skolvärlden? Därför att barn, my friend, kan ju vara helt vidriga mot varandra. Alltså du vet, jag vet inte vad man skulle ta sig till. Man har ju sett så här, på svenska hjältargalor och allt möjligt om stackars barn som blivit utsatta. Vad gör man som förälder liksom? Alltså för att det är ofta det så här, var hittar man stöd, både som utsatt givetvis, men som förälder till ett utsatt barn, vad gör man liksom? Finns det liksom här skyddsnäten i skolorna? Alltså, nu är det ju ändå så här 20-30 år sedan som han blev utsatt, så man hoppas ju att det ändå gått framåt.
Ja, men det,
men det
ju.
Här kan göra mig livrädd, på riktigt livrädd för vad det här ska kunna innebära och hur man ska kunna finnas där och hjälpa och stötta sitt barn.
Alltså det där är ju fruktansvärt, och jag tänker så här, vi har ju rätt små barn, både du och jag fortfarande, men jag har ju två av mina i skolan, och man märker ju liksom så här, nu ena går i ettan och andra går i tvåan, det är mycket mer känslor, det är mycket mer saker som kan hända. Jag tror ju fortfarande att det är liksom mycket vanligare att killar åker liksom ut, råkar ut för mera handgemäng så att säga, generellt. Men alltså jag var ju också mobbad när jag gick ettan. Alltså gravt mobbad, för jag var så jäkla liten, och där var det liksom, gick på en stor skola inne i stan i Uppsala. Då var det ett gäng killar som, så här, det här kanske berättat, men de jagade in alla tjejerna på toaletten. Och sen liksom drog ner brallorna på dem, och ibland så var det liksom någon jävla linjal som de hade med sig som de skulle liksom köra upp. Alltså det var så vidrigt.
Ja, men vad fan?
Jag var så fruktansvärt rädd alltså. Och
alltså,
liksom var så här, ja men du vet, vill inte gå till skolan, svårt traumatiserad liksom, och hade liksom blåmärken över hela mina ben för att jag fick så mycket sparkar och stryk liksom. Det var så här grejen i den skolan, noll koll, 80-talet liksom. Och då flyttade ju vi, och då vet jag ju att min mamma skjutsade ut mig till den nya skolan där vi skulle flytta, så att jag slapp gå på den här jävla helveteskolan. Och jag kan ju liksom än idag, när jag liksom åker i Uppsala väldigt sällan, åka förbi där av rent terapeutiskt syfte och titta in på den där skolgården, och bara, som i min värld då var gigantiskt stor liksom, som en stor savann full av lejon liksom. Och liksom känna den här fruktansvärda rädslan liksom, över allt jävla våld som för sig gick. Alltså det var helt skadat. Och jag tänker så här, det är klart att man har, det är ju bättre koll idag ju, på alla såna här grejer, men det är ju lärarnas skyldighet att liksom styra upp det, och speciellt när man har barn som har liksom särskilda behov, då, då kan man kräva det som förälder. Alltså var på som en jävla hök. Det ska vara min strategi. Från och med nu till den dag jag liksom inte står på benen längre, så tänker jag vara som en tiger, tigrinna kring mina kids och deras liksom, alltså det är redan nu, och man får ringa till andra föräldrar och man får prata och det händer saker liksom, och de är ju små och korkade och elaka liksom, och jag tänker så här, man, det är väldigt mycket mer av sånt när, så fort de blir äldre, för när de är små så är liksom småbarn små bekymmer, har ju vi skrattat åt vad det betyder, för då tyckte vi att det var så jobbigt, men nu har man ju liksom gått in i nästa liksom epok så att säga. Men, nej men alltså att få barn att gå i skolan och överleva skoltiden och motivera dem att finnas där och liksom bara varenda liksom dag kolla av, ha liksom tät dialog, kontakt, koll, det tror jag liksom det man kan göra, och liksom kräva, skulle det gå åt pipan, byt skola, alltså ställ till en jävla dans tills det löser
sig.
Alltså,
Nej men där kommer det inte finnas några som helst gränser. Alltså jag skulle vara beredd att gå över lik. Alltså vet jag skulle,
nej, jag skulle döda. Jag skulle,
ja men jag, men verkligen. Alltså det är få tillfällen som jag kan verkligen så här, du vet, föreställa mig att jag skulle hamna i en situation där jag skulle kunna, du vet, riskera att hamna bakom lås och bom. Men det är verkligen sånt tillfälle, alltså som du säger, när man ska skydda sina barn. Jag skulle kunna göra precis vad, alltså jag skulle liksom, alltså allt ifrån liksom ren och skär misshandel till liksom olaga hot i rektorn. Alltså jag skulle bara dampa rätt in på den här rektorns kontor och bara, nej men du vet, jag skulle kunna göra precis vad som helst. Det är ju, och det är så jävla hemskt. Ja.
Nej men det enda man får tänka där, det är ju liksom att sitter du bakom lås och bom, så kan du ju verkligen inte vara förälder. Så att liksom lite där kan man ju så här tänka innan. Det är också ett bra tips att ha med sig in i liksom, innan du drar din räd så att säga.
Verkligen. Det är värt att tänka till lite innan. Nej, men det som är så jävla hemskt, vuxenmobbning är ju också jättehemskt. Det pågår ju jättemycket på arbetsplatser och folk som känner sig ensamma utanför och så vidare. Men det är ju någonting med barn som är så oskyldiga, och ännu mer tänker jag så här, just barn som ibland har diagnoser som man inte riktigt barn har ju också kanske också svårt för att förstå varför man är annorlunda. Man kan veta att man har en diagnos och den gör att man är inte som alla andra, men det är ändå svårt att så här konkret förstå varför jag är annorlunda. Och att inte veta varför du är annorlunda men samtidigt bli retad för att du är annorlunda, då är det ju så här, men vad fan ska jag göra då? Alltså, Jon Henrik, han sa ju, han gick ju liksom på riktigt i självmordstankar när han var 8 år gammal.
Lilla
liksom.
Hjärtat, åh jag dör alltså.
Och du vet, det är så hjärtskärande att det är så här, ett litet barn, för att man har ju inte heller hela bilden liksom i såklart av världen och verkligheten när man är 8 år. Vi alla har ju såklart någon gång känt så här, den här magonten, den här obekvämligheten liksom, när man är nervös eller så där, vad ska jag göra, när man är ångestfylld. Som vuxen kan man ju ofta så här, kanske ganska lätt härleda till vad det beror på liksom, eller i alla fall ha förmåga att söka hjälp för att ta reda på vad det beror på. Men som ett litet barn så har du ju inte de verktygen liksom.
Nej.
Vilket gör att det blir så jävla mycket mer hemskt. Men så att, vi kan prata om det här länge, men jag, så här, det här berörde mig. Alltså, du vet, jag är inte... Jag har lättare för att gråta till saker efter jag fick barn, 100%. Men jag är inte så där så att jag gråter till vad som helst. Men jag satt och grät i det här programmet. Alltså jag tyckte att det var så fruktansvärt att höra.
Var det här i helgens program? Eller? Nej,
alltså jag kollade nu på SVT Play. Jag tror att det redan har sänts. Men det är ju nyligen, så det ligger på SVT Play.
Men får man fråga så här, om man inte hinner och kolla på det här och man bara vill veta, så här, vad hände? Alltså vad blev liksom slut... Alltså spoiler alert nu, får ni trycka fram någon minut.
Ja, men det som hände, nu minns jag inte exakt, men det som hände var att det, jag vet inte om han bytte skola eller vad fan det var, men det upphörde i alla fall och han till slut hittade liksom, jag undrar om det inte var att han bytte skola faktiskt, så hittade han en vän ändå liksom. Så att mobbningen ändå upphörde. Sen så hamnade han i jättemycket liksom trassel, han med fel umgänge, och han hade den här hans bästa kompis, då kom det liksom, alltså den här stackaren har levt sin hemskt liv, då kom våg nummer två när hans enda bästa kompis dog liksom.
Nej.
Så du vet, det här tog aldrig slut. Men han liksom, Han hittade slut kompisar, han liksom, nej men du vet, det blev ju bättre, men den här stackaren har, alltså ibland kan man ju fundera själv, man bara, men gud, vad har jag gjort för att få all, alltså man kan tycka att man ibland har lite jobbiga saker i livet, nej, och bara, men gud, kan det ta slut någon gång? Men i hans värld måste man, alltså att han står upp och liksom kämpar och tar sig vidare och blir framgångsrik och liksom, det är, alltså jag har aldrig unnat någon en framgång så mycket som Jon Henrik Fjällgren. Alltså det är, ja, det är så starkt liksom. Och att han liksom inte har blivit helt traumatiserad och apatisk efter alla hans liksom erfarenheter är helt, ja, det är helt fascinerande. Det är otroligt, måste jag
tänk
ändå säga.
Tänk då, får han ändå sitta där och berätta om de där jävla dårarna, och de kommer ju veta vilka de är, och de kommer säkert våga, eller om de ens vågar, om de ens liksom har ryggrad nog att titta på stjärnorna, ja, på slottet. Och sen att se honom också liksom inför hela svenska folket då gå direkt till final i lördags i Mello.
Exakt.
Det
exakt
är ju, alltså, det är, han får sitt, även om det liksom är på ett väldigt märkligt sätt, så tycker jag liksom, ja, att han kanske trycker till dem så här efteråt, så att säga.
Ja.
Genom att berätta om det. Men alltså så förfärligt. Ja, nej, men det finns ju alla i allas liv. Alla får ju sin beskärda del, stort som smått.
Så är det.
Det här var ju av den grövre versionen. Fruktansvärt. Usch, jag tror inte jag orkar kolla på sånt där. Men någon dag kanske.
Någon,
men
du, dag. Det ligger
du,
där.
Du då, hade du var inte mobbad?
Nej, jag var inte mobbad. Men jag hade liksom, jag hade perioder där, men jag har alltid haft vänner liksom. Jag har aldrig blivit så här reta eller mobbad. Det har jag aldrig varit. Så långt ska jag inte dra det. Men jag har haft perioder där jag har liksom själv mått dåligt och haft en känsla att jag inte riktigt passade in liksom. Ja. Och jag har haft perioder i skolan där jag då liksom blev kallad för bög till exempel, som var liksom då liksom på liksom 90-talet i en liten ort. Då var ju det ett jätteskällsord, och säkert fortfarande på sina håll liksom. Nu har jag aldrig själv tvekat på min sexualitet, men det var ju så att bli retat och få sådana kommentarer, det var ju väldigt mycket så här, så det som gjorde det gjorde med mig, det var väldigt mycket så här, men varför säger de så liksom, vad är det jag gör som gör att de säger, ser ut på fel sätt, har jag fel kläder, har jag fel frisyr, säger jag konstiga saker, pratar jag konstigt, alltså så här. Och det var faktiskt i både högstadiet och en bit in i gymnasiet som jag ändå fick höra sådana saker, och det var ju men så, jag skulle inte säga att jag blev mobbad, men jag var väldigt så här. Det gjorde att jag byggde någon form av rustning, skyddsrustning liksom, för att
ja
men det handlar väldigt mycket om så här, att jag fick ändra mitt beteende, jag skulle ändra klädstil, hur ska jag göra för att folk inte ska säga så här till mig liksom. Jag tyckte jag fick mycket blickar och så där. Det var absolut jobbigt, men jag kan inte liksom jämföra sig då kalla det för mobbning, men det var, nej, det var, jag förstod aldrig och fortfarande inte varför de sa så. Det tog väldigt, väldigt hårt, måste jag säga.
Men det är väl, alltså, oavsett liksom var man bor i världen, så är det väl ofta de här liksom rädslan för det okända, för det som man inte uppfattar som normalt, så att säga. Det kan man gå på och hacka på. Och är det någon som sticker ut där, så blir man ju liksom lätt fallen av så här, pissiga ungar. Som
man liksom... blir ju ett lätt byte, men exakt. Det var lite så här, som jag sa innan, så här att när man inte riktigt förstår varför. Alltså man bara, jag är ju bara mig själv och bara, jag är ju inte homosexuell. Eller liksom, jag tycker att jag ser ut och klär mig och beter mig som precis alla andra här. Men varför, ger ni, varför säger ni så här till mig? Liksom? Ja. Det var väldigt, det blev ju en väldigt identitetskris på något sätt. När man bara säger, men varför säger ni så? Vad är det jag gör? Vad gör jag för fel? Liksom? Mm. Varför sätter ni det här epitetet på mig? Liksom? Tack och lov i vuxen ålder, framförallt när man jobbar i tv-branschen. Jag har jättemycket kompisar som är homosexuella. Idag är ju bara så här, ja, toppen, kalla mig vad fan ni vill, jag har inget problem med det. Men då på den tiden var ju det nästan som ett skällsord. Vilket i sig är ju vidrigt att det ens är det liksom. Men om jag, nu får jag inte höra det så, i vuxen ålder, men om jag, alltså,
nu är det all ingen... in med botox och allt.
Jag menar det.
Jag menar det. Men alltså jag satt och bölade också faktiskt här i helgen, igår rättare sagt, för då gick ju Billy Elliot på SVT, alltså inte Play utan den vanliga, analoga så att säga. Och just den det. Är ju absolut helt episk, den filmen, och den har bara gått mig förbi. Det är en sån här film som jag tänkt att jag ska se 100 gånger. Det handlar ju om en liten kille i norra England som liksom lever i någon sån här gruvstad. Och är ju liksom, vill ju bli dansare och börjar liksom smygdansa ballett. Och har ju liksom just så här buffliga liksom föräldrar och bara, åh, det är bara för bögar, och alltså då han blir liksom så hånad för att han kör ballett. Men och det är också en sån kamp mot en tid då det här inte liksom, alltså alla de här könsrollerna har väl varit ännu mer strama och liksom tajta då för länge sedan, och det där är ju på väg att luckras upp. Men gud, så jag grät, alltså jag fulgrät, jag tyckte det var så otroligt bra film, alltså. Så otrolig, för att den handlar ju om en passion, alltså, som finns i honom. Det spelar ingen roll liksom vad alla säger och vad han har runt sig för sin kultur, utan det är liksom, he's unstoppable, och det är liksom, spoiler alert, men gud vilken härlig film, alltså sån feel good. Så den kan man också se om man vill liksom bli lite inspirerad, för just det här är så här, hur kan man vända någonting pissigt som man har emot sig till, exakt, liksom till ens egna fördel. Alltså, what doesn't kill you liksom. Och ja, men det var ju verkligen essensen i den där filmen, kan man säga.
Ja.
Och även i Jon Kjellgrens, eller vad, Fjäll, heter han Fjäll eller Kjell?
Fjäll, Jon Henrik Fjällgren.
Fjällgren, ja, men det är lätt att komma ihåg det för framtiden, att han är från norr och då kan man tänka Fjäll. Det ska jag lägga på minnet. Jag måste alltid ha såna här små bilder för att jag ska komma ihåg. David, vad är det han heter i efternamn? Jag måste tänka på ett litet hjärta. Hjärtenvarga,
just det.
Tack för den här fina djupa spaningen. Gud, så fint. Och jobbigt, smärtsamt. Men ja, ack så viktigt. Och nu, mina älsklingar, så är det dags för er lilla time to shine. Och eftersom vi har pladdat på här nu i evigheternas evighet, så får vi en liten god naggande föräldrabikt. Eller hur, David?
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Har vi haft en vignett eller ska vi ha en vignett?
Nej, vi slänger på den, tycker jag, så vi kommer i stämning.
Ja, nu kör vi.
Föräldrabikten.
Och där så tar han sig ett sista litet glas här på kvällen, och han till bredden fylld med vin och mys. Så ska vi nu ta oss an det här temat som vi har haft i några veckor, och det handlar ju om, är det berömda gräset grönare på andra sidan? Och hur gör man om man blir sugen på någon annan? Eller ska man stanna? Eller ska man gå? Och där har vi ju bett er skicka in allt möjligt. Och det har ju strömmat till massor. Men eftersom vi har pladdat på här, som sagt, så tar vi en liten kortare god naggande. Som jag tyckte var väldigt härlig. som kommer uppläsas av den av min dryckesbroder David.
Ja, och den kommer här. Apropå gräset är grönare temat. Min kille, eller ex-kille, var otrogen med min bästa vän. Det var den värsta sortens svek jag upplevt. Båda ångrade sig djupt. Jag kunde aldrig med att förlåta någon av dem. Hittade däremot en fin man jag gifte mig med och har två fantastiska barn med. Mitt ex är fortfarande singel vad jag vet och min exkompis lika så. Jag unnar dem verkligen det ensamma ångestlivet. Hämnden är ljuv liksom. Puss och tack för att ni förgyller våra liv. Ja, drömmigt ju. Alltså, hämnden är ju alltid otroligt ljuv.
Åh, oh, vad man tycker att så här... Vad heter det? Man brukar säga hut går hem, va? Alltså, skit ska ha skit. Alltså, gud ja. Så glatt. Gud ja. Så glatt. Man kan må så himla bra och sånt där. Gud vad man kan störa sig på när folk har liksom gjort någonting riktigt dåligt och sen får massa fint efter det. Man bara, du är inte värd det. The
Nej,
karma
gud, jag
ain't
vet.
Right in the universe. Du borde ha mer junk, piss ja. Och aber, kadaber.
Verkligen, verkligen. Nej, men, och ibland kan jag också tycka så här, fan vad folk är dumma i huvudet, eller korkade också. Man bara så här, alltså på riktigt, hur mycket får man tänka med kuken egentligen? När man också då, nu är det ju inte bara kukens fel utan även den här bästa kompisen gjorde ju sitt. Som jag förutsätter, det framgår ju inte av texten, men jag förutsätter att det ändå var en kvinna som har skickat in och hennes ex-kille som då var otrogen med hennes kvinnliga bästa kompis. Mm. Men också så här, att två kan vara så dumma i huvudet så att de hamnar i sig med varandra. Inte bara att den ena möjligtvis skulle ragga på den andra och att då den andra får för sig, nej men det här är dumt, jag är bästa kompis med den här personen eller din nuvarande tjej. Nej, båda två är lika korkade.
Nej, men jag,
och hänsynslösa och respektlösa. Det är otroligt ändå.
Jag känner till på håll alltså så kompisgäng som är, ja men du vet att man ser lite under radarn, det är så mycket fest och det är så mycket som händer i mörka rum, alltså som så här fruktansvärda tonåringar, och att det ja. Är nästan liksom i de här sammanhangen som jag känner till, no names mentioned, så är det lite så här, jo men jag tror att han kanske ligger med grannen liksom, men vad fan,
ja.
Alltså who cares, jag låg ju också med grannen, ja. Och att man är ja. Så här, fast nej, skärp er för i helvete, varför ja. Då ens ha någonting när man inte,
ja, men,
nej men alltså gud, så
kan vi inte bara enas om så här, jag tycker att det är väldigt, väldigt, till alla er som funderar på att vara otrogna, alltså om ni gör det, då är ju det förmodligen för att er nuvarande relation inte är så liksom härlig. Det behöver inte vara så. Det kan vara så att du bara är liksom överkåt och är liksom okänslig. Så kan det också vara. Men jag tänker att, men oavsett då, om du bestämmer dig för det är fortfarande ganska många steg innan du liksom sticker in den eller tar emot den, beroende på hur du utformar. Men liksom, men det är fortfarande några steg. Det ska liksom först börja flörta, sen ska du kanske börja kyssas och sen ska ni bestämma er för att gå hem ihop och liksom det ska då, det är ändå ganska många steg. Att man inte då bara så här, ja men det schysstaste är då bara så, då jag gör, om jag har det här behovet, då gör jag slut med min partner, för det är det mest respektfulla.
Verkligen.
Och sen så går jag, för jag vill ju leva det här singellivet och knulla runt liksom.
Verkligen.
Så att visa lite jävla, det är inte så jävla svårt. Det är inte svårare än så liksom.
Nej.
Sluta upp och bete er som as.
Exakt.
Helvete.
Ja, nej, jag stämmer in och jag kan stolt bassonera ut. Jag måste tänka efter. Mina 46 år. Jag har aldrig varit otrogen. Ever.
Nej.
Det har varit,
och det sjuka är ju då att det ska vara någon form av bedrift. För att otrohet är ju så pass vanligt. Yeah.
Nej, men jag kan inte, jag får inte ihop det. Alltså jag får inte ihop det. Alltså, går inte. Har ju varit liksom jättebedrag liksom jättemånga
ja, ja.
Relationer med as liksom som man
ja.
Haft att göra med. Men jag själv har varit jävligt ståndaktig där och känt liksom nej, inte min bag alltså. Tycker liksom att så här,
nej men
nej.
Jag kan också säga när jag tänker på det Alltså jag har inte tänkt på att aktivt vara otrogen, men jag har verkligen tänkt så här, att jag, hur kan man liksom leva med det samvetet liksom? Hur kan man komma hem då till sin partner? Och jag tycker så här, att är man normalt funtad och myndigförklarad, då tycker jag att man har på sitt ansvar att faktiskt kunna göra en liten riskanalys här faktiskt. Vad kan det här innebära för framtiden imorgon när jag kommer hem och möter min partner?
Det är väldigt många som inte är vuxna och benägna att göra den analysen, utan liksom bara... Nej. Sveps med.
Det är det som är problemet.
Ja.
Men man kanske borde göra det.
Ja. Men till biktaren då, du hade ju egentligen ingenting att bikta dig över egentligen, att du unnade dem den eviga ensamheten, och det är du förlåten för alla dagar, timmar på dygnet.
Jag måste bara berätta en liten anekdot på temat här innan vi avslutar. Jag jobbade med en tjej här för några år sedan när jag jobbade... Jag behöver inte dra en lång historia. Hon jobbade i alla fall på London-kontoret på jobbet som jag var på då. Och vi jobbade ganska mycket med varandra. Hon var ursprungligen från Australien. Hon flyttade till, hon hade då visum i England för att hon hade någon släkting och så vidare, vad det nu var, och hon drog med sig sin australiensiska kille till då England. Han var då otrogen mot henne och lämnade henne till slut, eller hon slängde väl ut honom då för att han var ett otroget svin liksom. Och hon var ju såklart hjärtekrossad, och de skulle bygga ett nytt liv i England och hit och dit, och han bara fullständigt pissade på det. Vet du vad hon gjorde? Det här är den ultimata hämnden. Hon ringer alltså till brittiska migrationsverket och säger att den här killen har inte visum för att stanna i landet. Det har han bara genom mig. Vi är inte längre ett par. Så att han blir ju då deporterad tillbaka till Australien och är då inte längre välkommen till England. Så att tjejen han var otrogen med, de påbörjade en relation. Han fick ju lämna henne för att hon ville ju inte följa med honom till Australien. Så att så gick det för honom. Bye bye.
Oh,
hur härligt att kunna göra det.
Briljant alltså. Gud, så iskallt. Otroligt. Och ändå helt rimligt och laglydigt. Alltså, man gör ju...
Ja!
Det är inte ens
det var ju både samhällsnytta och för sig själv. Det var ju otroligt.
Ja, det var ju liksom, det var inte ens en vit lögn, utan det var ju sant, så att säga.
Ja! Back to down there.
Ja, gud.
Eller vad man vill säga, down under.
Down under, where the koala bears live.
Ja, men det var ju ska vi sluta prata nu, eller?
Vad sa du?
Ska vi sluta prata nu eller och låta folk göra vad de vill?
Ja, det tycker jag. Och så får vi tacka så mycket för uppmärksamheten även denna vecka. Jättemysigt att ni är med oss. Ni vet ju vart vi finns och vad ni ska göra, och det är liksom tummar upp och så här. Och vi är glada för allt, va? Och vi är också glada för föräldrabikter, och det kan ni skicka till oss på vardensamstaföräldrar@gmail.com. Eller på Instagram eller på Facebook. Och så är vi tillbaka med små, goda, naggande, härliga små avsnitt, så att ni inte ska sakna oss för mycket varje fredag. Och de släpps runt lunch, så man kan ha en på väg hem från jobbet, så man kommer lite fredagskuttrig stämning. Och sen är vi tillbaka varje måndag. Som vanligt. Tills dess, ha det fantastiskt. Ladda upp inför Alla hjärtans dag som kommer komma nästa vecka. Det måste vi prata om för fullt, vad vi ska hitta på kring denna alla nördars dag, som man säger när man är singel. Men tills dess, buckle up. Händer på täcket. Puss och kram.
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.